Jag heter Lotta och jag har varit i den här församlingen för många, många år sedan. Det är inte så många som känner igen mig. Men jag tänkte säga lite kort, jättekort, att jag, varför jag kom hit, alltså våra liv, det är en kedja av hur Gud leder oss. Alla dessa pusselbitar som är så spännande. Och att jag kom hit som praktikant, som pastorselev, berodde på att jag hade haft ett underbart pastorspar. När jag växte upp, när jag var 7 år till jag var 14 år, så kom det en familj, en ung pastorsfamilj till vårt lilla samhälle Östvansjö. Och de åren kom att forma mitt liv. De hade en underbar pastorsfamilj. Och det var Sven Gunnar och Britt. Jag ska peka rätt nu. Sven Gunnar och Britt. Och ni blev mina andliga föräldrar och är till denna dag. Jag säger det kort därför att det är viktigt med föräldraskap. Andligt föräldraskap. Precis när jag kom in så träffade jag, jag har redan glömt det. Anna. Ni har nyligen kommit till tro och ni är redan föräldrar. Ni ber för er familj. Underbart. Att ha det föräldraskapet på olika sätt. Jag vill uppmuntra er. Fortsätt att vara andliga föräldrar. För det betyder så mycket. Det är ju varför jag står här till exempel. Det är att jag fick så goda andliga föräldrar. Så när jag sen kommer till Betesseminariet så vill de. Får vi bestämma lite var vi ska komma på praktik. Och då är mitt mål klart. Det är Motala då. Och jag får komma hit. Och vid ett tillfälle så under den jättefina månaden jag fick vara här med Sven Gunnar och Britt, så var jag hos systraföreningen. Finns det kvar systraförening här? Nej. Men ja, systrarna är kvar. Jo, och då hade de en fantastisk ordförande som ni som mötte Lisa Löf vet hur underbar hon var. Och då sa du kan komma Lotta, du kan berätta lite sådär. Du får ta vad du vill, sa de. Så. Och då berättade jag vad det som var mitt, vad mitt hjärta var fyllt av. Och det var det här med skolan, det upplevde jag var min kallelse. Jag hade varit i skolan, jag var en liten några år och såg att skolan var öppen. Men jag förstod inte riktigt hur det skulle bli för mig. Men jag gick på Betesseminariet och jag hade sagt till min rektor, jag vill bli skolpastor. Ja, det finns inga sådana, sa han. Men i alla fall så kom jag på det här systraföreningens möte och så fick jag dela min vision och berätta lite grann. Och då så efter ett år så ringde Lisa lite på, ja, på vårterminen senare då, så ringde Lisa Löf och sa, ja Lotta, sa hon, nu är det som så att nu ska du tillbaka hit till Motala och nu ska du vara praktikant som skolpastor här ditt sista år på Betesseminariet. Jaha, så jag var alldeles, jag visste ingenting om hur de här systrarna hade tänkt. Men de hade bett och så hade de tänkt och så hade de handlat på det de trodde var rätt. Och för mig blev det helt underbart. Det öppnade för mig en väg att få bli skolpastor. Jag blev skolpastor. Jag fick komma hit också till Motala och bli skolpastor de här 2 närmsta åren efter min tjänst. Hur viktigt det är att vi vågar hjälpa varandra. Fram. Var uppmärksamma på kallelsen. Uppmärksamma positivt på varandra. Det står om Jesus att han behövde aldrig fråga någon råd. För han visste vad som bodde i människan. Och vi kan fråga Jesus varje dag. Vad bor i den jag ska möta idag? Visa mig. Och så se det och uppmuntra det. Det är helt, vart ju helt avgörande för mig. Och sen, ja, sen blev jag skolpastor. Men det vill jag också nämna om att du som har en dröm, jag hoppas alla har det. Gå på det i Jesu namn. Ja, den där skolpastortjänsten fanns inte som sagt var när jag skulle börja, men den kom att bli. Och för Gud är inget omöjligt, särskilt när vi är med och hjälper till. Hjälper att öppna för Herren, då är inget omöjligt. Det vill jag verkligen säga till dig personligt. Gå på din dröm och be ut över andra den dröm de bär på i tro. Och ja, så vill jag säga det också att under de här åren, 70-talet, var en underbar tid att få vara i församlingen. Guds ande verkar så starkt då som nu. Och när jag kom hem då till Betseminariet, så till min klass, och ibland kunde det bli lite, ja, det kan gå upp, det kan gå ner, så att säga. Ja, kan det bli ibland. Men då sa de så här till mig: Lotta, berätta om Motala. Berätta vad Jesus gör i Motala. Och det gjorde jag så gärna. Och det är bara att jag är väldigt, väldigt tacksam för att vara här tillbaka i en församling som vandrar med Herren. Och få ha gjort det så trofast i många, många år. Och få komma in i det här spännande skedet. Så Gud välsigna er alla. Amen.
Ja, det är jag som heter Hans då, så att har vi klarat av det. Och att vi gift oss efter de där två åren har ju att göra med att Lotta flytta härifrån. Så att vi har hållit oss undan ett tag för säkerhets skull. Ja, men det är väldigt gott att få vara här. Och temat idag, anden och församlingen. Ibland så går vi igenom svåra saker. Och vi gjorde det för en tid sedan, eller för en massa år sedan. Eller hur man ska uttrycka, spelar roll när, men vi kan med en svår sak. Och då händer sig följande. Jag har fått kontakt, lite märkligt, genom en... Ja, det här är historiskt början. Lotta och jag till och med är i Ålesund i Norge och ska predika söndag morgon. Ja, de hade gudstjänst klockan 12, så morgon kanske inte var. Men på morgonen ringer en man och säger: hej, jag heter pastor Si och så. Jag ringer ifrån Pakistan. Jag har aldrig före eller efteråt fått ett samtal från Pakistan annat än den här personen. Han säger: jag har söker dig, Sande, för att jag skrev ett brev för ett tag sedan och jag bad dig komma hit och predika och jag har inte fått något svar. Och jag kan ärligt säga att jag kom inte ihåg det där brevet alls. Så jag sa till honom: jag är ledsen, säger jag, men jag har inte fått det där brevet, vad jag vet. Men jag ska titta förstås, men ja, sa, men liksom, jag väntar ju på ditt svar, men så har jag inte fått det. Men kan du skicka om brevet? Och så pratar vi med varandra. Och några dagar senare pratar vi med varandra. Och det här är ju tokigt nog liksom, att en pastor rakt ifrån himlen, så att säga, hör av sig och säger: du ska komma och predika. Så jag tänker, det måste jag tänka på. Så jag ber och vi börjar prata med varandra. Och hur som helst, jag kände att det där ska jag nog göra. Jag har fortfarande inte gjort det, ska jag säga, för det är inte slutet på den här historien. Men det beror på att det visar sig att säkerhetspolisen i området där kräver att jag då skulle komma och ha med mig tre beväpnade vakter som jag ska betala. Jag ska bo på ett speciellt hotell och jag ska åka i en speciell bil. Och jag kan liksom föreställa mig liksom svensk tv eller något sånt där, så att svensk pastor skjuter sig ut ifrån väckelsemöte. Så jag fick ju säga till sist att det blir ingenting med det där, för att det ska vara så att jag kan komma utan att ha beväpnade vakter. Och jag ska kunna bo var som helst. Så att evangeliet hörs och inte någonting annat, förstås. Hur som helst, det var en lite lång process. Och vi hann ju bli goda vänner och jag ska åka dit. Men i väntan på att det är öppet så har vi beslutat att vi ska lugna oss en stund nu. Hur som helst, den är mannen. Kom på det sättet, men också på ett helt annat sätt, att bli oerhört viktig genom den heliga ande i våra liv. För när den här passagen vi hade då pågick, så ringer han mig en dag. Vi är ute på gatan, vår lilla församling. Vi är ute och vi talar med människor och ber med människor. Och när jag står där på gatan på väg och börjar prata med en ny person, så då ringer min vän från Pakistan. Det var en speciell dag därför att för några dagar sedan så har någonting väldigt svårt hänt i våra liv. Och han ringer och så säger han pratar om säkerhetspolisen och arrangemang och var vi ska bo och när det inte passar med datum och när det passar. Och så i alla fall när vi är klara med det så säger han så här: jag bara undrar en sak, sa han. Därför att för 10 dagar sedan, några dagar innan det här hände då, som jag antyder, så det svåra då, så då är jag i bön, jag ska till gudstjänst och de har gudstjänster på lördagar där. Och när jag är på väg till gudstjänsten i bön, så säger den heliga ande till mig: Hans och Lotta, Hans och hans fru, säger han, pastor Hans och hans fru på exakt, De behöver förbön och fasta av er församling den här veckan. Så 5 dagar innan det inträffar så ligger en pingstförsamling utanför Faisalabad på knä och ber till Gud, förlåt av mig. Det är den heliga ande. Det är ganska oerhört. Det är bara Gud som vet sånt. För vi visste inte, men den heliga ande visste. Och det är oväntat att det ska finnas en grupp kristna som sätter av en vecka i bön och fasta för någon på andra sidan jordklotet som de aldrig har träffat. Hittills inte har träffat. Men det gör de. Är inte det ganska häpnadsväckande? Det är den heliga ande. För den heliga ande vet förstås vad fadern vet. Han vet vad Jesus vet. Han är en hjälpare. Han är sanningens ande. Han är livgivare. Och han är en tröstare. Så våran frimodighet den där kvällen och vidare i våra liv är ju väldigt stor, därför att den heliga ande har en underrättelseverksamhet som är oerhörd. Och han vet var det finns beredda hjärtan att gå in i det Gud vill i förväg. Så det finns en pingstförsamling utanför Faisalabad i Pakistan. De är redo, det kan jag intyga. Och vad gör det för en sårad stridsperson när man behöver Guds nåd? Eller en annan gång i våra liv när vi går igenom en svår passage och vi bor i Stockholm och så är jag på väg ut till brevlådan. Och det är något jätteviktigt som pågår och viktiga beslut ska fattas. Så kommer det ett vykort där till Hans och Lotta. Jag bad för er och jag fick de här bibelorden. Så 3 bibelord ur Jesaja bok. Och alla 3 svarar exakt på det vi behövde veta den dagen. Hur kunde den heliga ande veta, kan man ju fråga. Men det är just det som är den heliga ande. Han vet allt. För han är ett med fadern och sonen. Och det är full kontroll från Guds sida. Och bibelorden stämmer rakt in i minsta detalj. På ett förundligt sätt. Och ni har ju varit med om det förstås. När människor utan att ha en aning kommer med rätt ord i rätt tid. När man behöver det. Gud har en annan tidplan ibland. Man skulle tänka om han hade sagt det liksom ett år i förväg så jag hade hunnit att ladda upp. Så är det ju inte alltid med Gud. Eller när vi tänker nu ska vi göra ett trosteg, och så tänker man om jag hade alla resurser på plats innan jag tar mitt trosteg, vad bra det skulle vara. Eller hur? Ja. Men så är det inte heller, utan det kommer när vi behöver. Och det är en bit i Guds väsen som jag brottas med. Men vi har sett det så många gånger hur Gud aldrig för sent alltid har försett med det som han vill att vi ska ha för att vara på rätt plats och göra rätt sak. Så är det. Och det är den heliga andes verk. Så, jag tänkte ta er lite grann till några goda bibelställen som påminner oss om den heliga andes roll när han bygger församlingen. Men vi ska börja i Johannes 14. Har ni med er biblar så går vi till Johannes kapitel 14. Och så ber vi till Herren. Herre, vi välkomnar dig, du levande Gud, Fader, Son och Helig Ande, du skapare, du frälsare, du hjälparen, livgivaren, du som utgår av Fadern och Sonen. Vi välkomnar dig att göra ditt ord levande. Du föder tro den här morgonen. Tro på dig, förväntan, hopp, Jesus. Amen. I vers 16 säger Jesus här: jag ska be fadern, alltså Johannes 14, vers 16. Jag ska be fadern, han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner Guds ande. Eftersom anden är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Underbara löftesord från Jesus till hans lärjungar som snart ska gå igenom ett riktigt eldop när Jesus dör. Då säger Jesus, ni ska inte vara oroliga. Det står också i början av kapitlet, vers 1. Känn ingen oro, tro på Gud, tro på mig. Jag är på väg att lämna er, men jag kommer inte att lämna er ensamma. Utan den heliga ande som jag ska be fadern sända, han kommer till er och han ska vara i er. Och så säger de som kan grundtexten, alltså grekiskan, och säger så här att en annan hjälpare betyder en av samma sort. Jag säger det igen. Inte bara en annan sort, utan en av samma sort. Alltså när den heliga ande kommer till er och är i er genom tron, när ni fylls, när ni döps med heliga ande, då kommer jag, Gud, till er på det sättet. Och det här är så oerhört svårt, tänker jag mig, för många av oss, alltså att föreställa oss, för många av oss tänker kanske så här. Den heliga ande, ja det är underbart, men tänk om Jesus, om jag hade fått gå med Jesus. Och säger Jesus att så är det inte, utan jag är hos er, men som den heliga ande. Ja, Gud är hos er som den heliga ande. Jag är i er. Ni är inte ensamma, ni är inte överlämnade, utan jag finns hos er. För förut så var de med Jesus. Nu är den heliga ande i dem. Och det är, betyder att vart de än går så är Gud hos dem, i dem genom tron. Det betyder ni är inte ensamma, utan Gud kommer till dem. Gud är med dem. Gud ska vara med dem. Så när den heliga ande sen på pingstdagen kommer, då uppfylls det här löftet. Jesus säger ni ska vänta på den heliga ande, och då kommer han och finns i er. Apostlagärningarna, den boken, handlar ju precis om detta. Vad händer när Jesus har gått tillbaka till fadern och sitter på faderns högra sida? Då kommer den heliga ande efter några dagar på pingstdagen, och han uppfyller lärjungarnas liv. Och från dessa smärtfyllda då lärjungar som visserligen sett att Jesus har uppstått, men nu funderar, vad händer nu? Förut gick Jesus förut och vi följer, vad ska hända nu? Så förvandlas de till människor som också går först, fyllda av Guds ande. Och det är alltså Jesu fortsatta verksamhet vi läser om i Apostlagärningarna. Det är ju inte att Jesus gjorde en sak och så kommer en helt annan tid, utan nu fortsätter Jesus att gå med sina lärjungar. Genom den heliga ande är han där. Och de fortsätter att göra Jesus känd och trodd. De är verkligen inte ensamma. Men låt oss meditera bara lite stund när vi lämnar det här bibelordet på det här. En annan av samma sort. Är det sant, så betyder det ju att varje person som tror på Jesus Kristus, fylld av Guds ande, döpt av Guds ande, är bärare av Guds närvaro. Vad gör det med kyrkan? Ja, det är en ny apostlärningar tid vi går in i, där Jesus historien fortsätter. Och därför skulle jag vilja då att vi hoppar härifrån. Först fram till vers 25 och 26 då i samma kapitel. Men sen ska vi gå till apostlagärningarna. Hjälparen den heliga ande som fadern ska sända, vers 26. Hjälparen den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och han ska påminna er om allt jag har sagt er. Han ska lära er allt, han ska påminna er om allt. Därför föddes det i kyrkan tidigt den här idén. Vi ska berätta Jesus historien hela tiden. Och de som forskar i skrifterna, de säger att när Markus och när Matteus, när Lukas, när Johannes skriver, så är det just för att se till att man inte tappar någonting som var oerhört väsentligt på det mänskliga planet. Så tänker människorna fyllda av Guds ande, vi behöver se till att historierna som berättas i kyrkorna, att de är Jesus historierna. Vad var det Jesus sa? Johannes, skriv det. Markus, skriv det. Matteus, skriv det. Lukas, skriv det. Så att vi inte tappar. Och den heliga ande är i den där processen. Han säger, ni måste komma ihåg historierna. Men väldigt få människor kunde ju förstås läsa och skriva. Men de som kunde, de skrev ner det. Och så lästes det upp och så berättades det. Och så gick man tillbaka till den historien. Och sa, sån som Jesus är, sån är kyrkan fylld av Guds ande. Kyrkan fortsätter det verket. Och så berättades de här historierna. Gudstjänst och samling efter samling efter samling. Det är den heliga andes verk, och därför fick vi skriften. Så att vi skulle veta och kunna lita på att det här är vad Jesus har sagt. Ni kanske läste i tidningarna här för några veckor sedan. Så var det någon som hade hittat en papyrusbit. Så är det. Där det stod att Jesus har en fru. Han sa till sin fru. Och nu har de ju bevisat att det var då. Inte sant. Fake var ordet, tack. Och att det inte var sant. Vi kan lita på det här. Okej, nu ska vi hoppa till apostlagärningarna. I kapitel 1 så säger då Lukas, som har författat det. Det här är löftet. Att när den heliga ande kommer, då ska ni få kraft att bli vittnen överallt. Jerusalem, Samarien, till jordens yttersta gräns. Apostlagärningarna 1, vers 5 och vers 8. Ni ska få kraft att bli vittnen. Alltså berätta om Jesus. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Ni ska gå och berätta. Och sen är apostlagärningarna då en berättelse i väldigt kort version av hur det där gick till när de spreds ut över världen. Och att det slutar i Rom är ju ingen tillfällighet, därför att Rom är ju liksom utgångspunkten till resten av världen. Så när de kommer till Rom, då kommer de till hela världen, för hela världen finns i Rom. Alla har behov av att ha en relation till Rom. Så att tanken bakom Lukas idé där är att när de kommer till Rom, då når de hela världen. Och det är den heliga ande som gör det. Och överallt där de går så kommer de, fyllda av heliga ande, att börja plantera nya församlingar. Men när vi tänker nu på vilka som läser det, och det är förstås den Lukas som skriver sitt evangelium och sin berättelse om apostlarnas liv till, men också församlingarna, de sitter i små församlingar. Det är ju inte världsväckelse som pågår i den meningen att alla människor överallt kommer till tro, utan det byggs små trons gemenskaper i Efesus, och det byggs i Rom, och det byggs i Korint, och det byggs på en mängd andra platser. Och de sitter och tittar på varandra och tänker, det här är, Jesus är stor, men vilka är vi människor som sitter här? De sitter och funderar över sådana saker förstås. Och så säger Jesus då att ni ska få kraft att gå ut över hela världen och vara mina vittnen. Men överallt dit man går så finns det ju, så finns det ju en sorts icke-intresse, eller ska jag uttrycka det. Alltså, vi har våra liv, och så kommer ni och berättar om Jesus. Vad gör det med våra liv? De möter ju inte liksom, wow, det här är budskapet vi har väntat på. Utan de måste få berätta historien och så förklara från sina liv. När vi gick från icke-tro till tro, då hände det här. Jesus gjorde det här i våra liv. Jesus förvandlade våra liv. Och så sitter församlingen och vet om det här, som deras släktingar och vänner och bekanta har som attityd förstås överallt. Men då vill Lukas berätta för dem. När Jesus går fram så förändras människors liv. När människor tar emot så förändras. Och den historien behöver föras vidare. Församlingarna behöver vara berättande. Att du som tar emot Jesus, du kommer att få möta ett liv som förändrar, förnyar och skapar nytt. Och så behöver man berätta den historien hela tiden. Kommer ni ihåg vad som hände när Jesus gick fram? Vad som hände när apostlarna gick fram? Så när de sitter och läser det här och de lyssnar på historien, då fylls de med tro och förväntan. Jesus kan göra detsamma i runt våran lilla huskyrka i Efesus. Jesus kan göra detsamma runt våran lilla huskyrka i Rom, för de möttes i hemmen. Små gemenskaper. Och så tittar de på varandra och tänker, ja, du var slav. Kanske är slav fortfarande. du, liksom, det här är ingen betydelsefull, inflytelserik grupp. Det tog liksom tid innan de människorna började hitta till kyrkan. Utan det var behovets barn. Det var de som var utan hopp. Det var de fattiga. Det var de sargade. Det var de som vars själ hade fått sig en riktigt slag. De kommer dit och säger, finns det verkligen hopp? Jesus ger hopp. Vi är en trons gemenskap. Jesus har satt oss i rörelse. Hela världen måste få höra det här. Det är den tonen du hör i apostlarnas gärningar. Och det är vad den heliga ande gör med kyrkan. Och nu ska vi läsa ur apostlagärningarna 2. Här är de 120 stycken. Och de ropar till Gud. För Jesus har sagt, ni ska vänta här tills ni blir kläds med kraft. Tills ni blir döpta i heliga ande. Och då står det så underbart i vers 1. De var alla församlade när pingstdagen kom. Men tänk er om man skulle missa ett möte och missade just det. Eller hur? Vi har väl alla mött dem och sagt, jag hade inte tid att vara med på det mötet. Tänk om man skulle missa det här mötet. Alla utom Hans var där liksom. Alla var församlade utan Hans, ja just det. Det är ett gigantiskt misstag man gör. Det är viktigt att vara med. Man vet aldrig vad som kan hända. Har ni tänkt på det? Ja, det är bra. Gott, då hörs plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. Ett dån som av en stormvind, det fyllde hela huset där de satt. Det hörs. Det betyder att det är inget annat som hörs, utan man vibrerar i skallen efteråt, för Guds ande faller. De såg med sina ögon hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla, inte bara apostlarna, alla fylldes av helig ande. Alla började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Allihopa. Vilket pingstmöte det måste ha varit. Eller hur? Ja, det är härligt. Ja, absolut. Jag ledsökte efter ordet, det är ordet, tack. Det var härligt, just det. Men vad tänk, se bilden framför er. Vi har sett den på tavlor, vi har varit med om det personligt. Men vi har i vår gemenskap i Mosaik har vi en ung man som heter Mikael. Och han brinner av en stor längtan. Från första dagen han kom med och sa, liksom, väckelse, det är grejen. Så han har tagit sig före då att forska i väckelser över liksom modern tid. Och så föreläser han för oss, när vi har bön för väckelse, så föreläser han gärna 40 minuter. Har ni dator kan ni gå in och titta på hans grej, det heter Hela Pingsten. Och så kan ni få 400 föreläsningar om olika väckelsesituationer, kanske bara 100, men det är i alla fall många. Och särskilt så har han blivit expert på vad som hände när pingsten andra del så att säga förlöstes i Azusa Street i Los Angeles, där pingstväckelsen, pingströrelsen började dra fram över världen. Så nu berör över 600 miljoner människor. Men det föds alltså i en liten församling som ber till Gud om väckelse, och de är med om det här. Och Mikael har berättat alla möjliga och omöjliga detaljer, var han nu har hittat dessa. Men det är fantastiskt att sitta och lyssna på det. För det kommer Guds ande och faller över en liten grupp människor som bara har en sak som är viktigt för dem. Det är en desperation efter att Gud ska utgjuta sin ande över församlingen. Och de tänkte väl inte att de skulle vara en födelseplats för en rörelse över hela världen, men de blev det. Och i 3 år så pågick det väl bön ungefär dag och natt. Med 3 möten om dagen. De berättar att hundratals meter från deras möteslokal så kommer Guds ande över människor som blir frälsta på gatan. Guds härlighet vilar över platsen och under och tecken av dramatiska karaktärer. Och Mikael har satt oss in i historia efter historia efter historia om vad detta har gjort. Och hur det kommer till Norge. Barrat kommer dit och börjar predika och så kommer det till Sverige och så berör det lite olika kyrkor och plötsligt är en pingströrelse här på G som 1917, om jag minns rätt, skickar några missionärer som får ett profetiskt ord om en plats i Brasilien som skickas från Stockholm, Philadelphia dit ner och startar ett arbete som idag är en av de snabbast växande rörelserna i världen med en miljontals människor som har blivit fyllda av Jesus, födda på nytt, fyllda med Guds ande och som sprider ett gigantiskt arbete från Brasilien. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är helt fenomenalt vad Gud gör. På samma sätt som det startade här. Men det här var förstås då, men det är också nu. Det här händer. Gud utgjuter sin ande. Det här är ett sätt det ser ut på. Azusa Street såg det annorlunda ut. Men det var någonting i den rörelsen och det mötet som fyllde dem, som förvandlade deras liv så att de blev annorlunda. Och så gick de ut och började predika det. Men det var ett möte med Gud helt enkelt. Kan man ju fundera över, var de viljelösa, de här männen och kvinnorna? Nej. Utan de hade ett val att göra, att gå i tro på det de upplevde, eller hur? I Jerusalem bor fromma judar då från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning säger de, men är de inte galileer allesammans dessa som talar? Och det betyder de är olärda. Hur kan de kunna alla dessa språk? Titta på deras kläddräkt och deras dialekter förmodligen. Och så säger de, det är ju otroligt att de här olärda kan någonting. Hur som helst. Hur kan vi då höra vårt eget modersmål talas? Vi är parter, elamiter, Mesopotamien, Judén, Kappadokien, Pontus och Asien kommer vi ifrån. Men också från Frygien, Pamfylien, Egypten, trakten kring Kyrene och från Rom. Vi är judar, proselyter, kretensare, araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Det är mäktigt. Jag kommer ihåg när jag började gå i kyrkan. När jag gick i Svenska kyrkan från början. Och det jag kom till tro. Och man läste den här texten på pingstan. Så tyckte det var en lång, lång, lång text. Lång uppräkning. Tills jag en dag plötsligt förstod vad prästen läste. Det här handlar ju om ett oerhört mirakel. Att Gud låter människor tala deras språk. Och när man är med om det och ser att Gud faktiskt gör sånt, så förändras ju ens världsbild. Gud kan göra precis vad som helst. Inte för att det här var så fantastiska människor, för det var ju ganska olärda människor. Eller hur? Det var inte deras naturliga förutsättningar som gjorde dem bättre, utan det var att Gud fyllde dem. Att det var människor av tro, av människor som sa, Gud, Jesus, han kan göra precis vad som helst. Han kan göra någonting av våran församling på 120 som de var. Eller hur? Och de här människorna behöver höra det vi har varit med om. Och så går de ut och plötsligt när de ska berätta för de här människorna som är utanför. Hela stan står utanför huset. Så det måste ha varit en ganska stor plats. För de skulle på plats där. Och så går de ut och börjar tala och de öppnar munnen. Så plötsligt så kommer trons ord. Det de talar i lovprisning till Gud där inne, det talar de ut nu. Och plötsligt märker de att människor förstår och hör sitt eget språk. Och de vet inte vad de säger. Men Gud vet. Och de som lyssnar vet. Som jag sa igår kväll när vi möttes på den gruppen, så är Nepal en viktigt land i mitt liv just nu. Därför att jag är där och undervisar regelbundet. Ska åka dit nästa lördag och jag startar en pastorsutbildning bland relativt nykristna pastorer som är församlingsledare utan bibelträning och bibelkunskap. Och då har vi fått förmånen att komma in och börja undervisa. Hur som helst, jag var där för, jag har varit där tror jag 6 gånger och undervisat. Och nu är jag där och undervisar en klass. Och när jag står och undervisar i klassen där, 40 stycken studenter, så får jag ett kunskapsord. Den helige ande ger mig insikt om att genom att jag ser en bild. Jag ser en bild av ett par föräldrar som har ett barn som är sjukt och hur de står in, eller knäböjer inför en hinduisk gudabild. Och hur man offrar ett djur och låter blodet, man tar fram då blodet i en skål av det här djuret och så lyfter man fram det till gudabilden. Och så ber man någon av sina 300 miljoner hinduiska gudar att de ska förbarma sig över barnet som är sjukt och be att det blir friskt. Och så upplever Gud säger till mig, fråga om det är någon av de här bibelskoleeleverna som har varit med om det här och som vet om att det här har skadat dem. För det här är ju att offra sina barn till en avgud. Och det är absolut förbjudet. Men de gör ju det i sin okunskap. Så Gud vill lösa det här barnet nu i vuxen ålder ifrån det här som hände när de var barn. Så jag ställer frågan, är det någon som har varit med om det här och som vet att när dina föräldrar offrade det här djurets liv och blod för att du skulle bli frisk, som vet om att det här har skadat dig? Då vill jag be för er, för att Gud vill lösa er ifrån den förbannelsen som det här gjorde i era liv. Då kommer det fram 8 stycken unga människor och säger, det där är jag. Så man har tydligen pratat om det i familjen, för det var ju ett litet spädbarn ungefär, 1 år gammal och sånt som jag såg i den här bilden. Och då kommer fram 8 stycken. Och vi börjar be, och det visar sig då att det här är demoniskt, så att det manifesterar sig då demoner och det liksom blir ett väldigt liv. Och det blir väldigt bön också, ska jag säga, i klassrummet runt omkring förstås. Så vi är några stycken som ber för de här, och efter en timmes tid ungefär så har de blivit befriade ifrån det som den här handlingen gjorde. Det finns saker att lära sig bara i den berättelsen. Det är ju det att människor i vårt land kan ju säga till exempel nu då att yoga är okej i skolutbildningen. Det gör väl ingenting. Men yoga är en hinduisk meditationsform. Det gör saker med människor. Och det är viktigt att förstå det, att det kan yttra sig på det här sättet. Så man behöver be för människor som har varit med om det. Och lämna tillbaka det till Jesus och be att effekterna av sådana saker då inte finns det. Hur som helst, vi ber för dem, de blir befriade. Och i slutet av förbönen då, när liksom det här Guds ande kommer och fyller våra unga vänner då i de här områdena där det här har haft makt över dem, så står min tolk och han lovprisar Gud i tungor och tillsammans med de andra i klassrummet och tackar Gud för vad han ser att Jesus gör. Hur han befriar, hur han helar, hur han upprättar de här vännerna då. Underbart att se. Och han bara prisar Gud. Och var vi inte bort så står det en ung man. Och jag ser att han står och lyssnar. Han ber inte utan nu lyssnar han på min tolk. Så när allting är över så räcker han upp handen och säger, får jag säga en sak? Ja visst, det är klart han får göra det. Och då säger han så här att jag bara undrar. Så pratar han med Tsering då, min vän som är tolk. Han säger, Tsering, förstod du vad du sa när du talade i tungor? Nej, sa han, jag har ingen aning. Jaha, sa han, det är intressant. Därför att han sa, du talade mitt språk. Det finns 29 olika språk i Nepal. Och du talade mitt språk. Och innan jag berättar, säger han, vad du sa, så ska jag berätta först min historia. Min fru var förmodligen den första kristna i hela min stam. Vi som pratar mitt språk. Eller mitt folk. De som talar mitt språk då. Och så hon var kristen när vi gifte oss och jag var hindu. Men sen så har jag genom hennes berättelse kommit till tro på Jesus. Så fort jag hade liksom blivit kristen så skickade hon mig till bibelskolan där han nu är då, på den här Bible College i Kathmandu. Och det är bara det intressant, för det var en dags vandring, två dagars vandring till fot ner till busshållplatsen och sen en dags resa in till bibelskolan. Men frun sa, du måste åka dit för mer bibelkunskap. Nu så berättar du, Tsering, genom det du sa, så berättar du vad Gud har kallat mig till. Gud har kallat mig, det var vad han sa då. Gud har kallat mig till att åka tillbaka till mitt folk. Predika evangeliet, starta församlingar. Och så var det några andra saker som Gud sa i tungotal till honom. När jag är där nästa gång så är det 200 personer ungefär som har kommit till tro i byarna runt honom. Det är 3 församlingsgrupper som är startade på 3 månader. Det väcker sin i par. Nästa gång så är det ett par till elever som kommer. Det behövs ledare, de behöver utbildas. Och då skickar man dem den här långa fotvandringen och sen bussresan och så utbildningen. Men Gud verkar och Gud talar på det här sättet. Idag. Men han gör det också i Sverige. Människor får dela profetiska ord genom att tala det språk som människor talar. Jag var ute och evangeliserade, nu är det här några år sedan, men jag var ute och evangeliserade i Uppsala och mötte lite olika grupper av människor på lördagar när jag bodde där förra omgången. Och en lördag så kommer en man, och jag ser på hans hudfärg då att han kommer inte från Sverige utan han är född i ett annat land och pratar engelska. Han är missionär från en grupp som heter Baha'i. Och han är där för att övertyga mig om att Baha'u'llah, deras profet, är den man ska lyssna på. Och Jesus är kanske bra, men Baha'u'llah, den är den riktiga profeten. Men jag är ju där för att berätta att Jesus är Guds son och det är honom du bör tro på. Så ni förstår ju hur fantastiskt bra det samtalet blir. För jag lyssnar inte på honom och han lyssnar inte på mig, men vi är artiga mot varandra. Jag blir jätteglad när en kompis till mig då ställer sig bredvid mig, en kvinna, Maria, hon ställer sig bredvid mig och börjar be. Så då försöker jag liksom verkligen ta i all den evangelista auktoritet jag har när jag ska predika för honom. Och liksom, det är verkligen så att Jesus är Guds son och han är enda vägen till Gud. Och Maria står och ber. Jag tänkte, vad bra, nu kommer han att lyssna. Men ganska snart så lämnar hon den tysta bönen och så börjar hon tala i tungor. Och hon talar högt i tungor. Och jag försöker liksom ta över, titta på mig istället. Men den här mannen då som kommer ifrån Iran, Persien, han är inte ett dugg intresserad av mig. Och det borde jag förstå och vetat sedan länge i det här samtalet. Men i alla fall, han lyssnar på henne. Och snart så är det jag som står där med stora, stora ögon. Fast jag har läst historien så står jag där och bara tittar. Liksom, vad är det som händer? För att han börjar svara henne och jag vet att det här språket kan inte hon. Hon börjar tala farsi till honom. Jag förstår ett enda ord i Jesus. Så jag vet vad de pratar om. Men jag vet också att hon vet inte vad hon sa till honom. Men hon talade ut tungotal till honom. Rakt in i hans liv. Och han svarar i tron att hon kan farsi. Och efter 5 minuter sådär. Så ser jag att in i hans liksom hjärta. Då, att han förstår att hon kan inte hans språk. Och de har fört ett samtal nu i några minuter då Jesus har varit på agendan. Och jag ser liksom hur det går en pil ifrån Marias mun rakt in i hans hjärta. Och hur det sjunker in och hur han liksom går tillbaka träffad av Guds andes svärd. Han bara tittar på henne. Tyvärr kan jag inte säga att han då böjde knä och tog emot Jesus. Men han vet att Jesus lever. Och jag är absolut... vad som hände var att han slutade samtalet. Gick därifrån. Vi såg honom aldrig mer. Men jag är övertygad om. Så långt nu en människa kan vara övertygad. Att han, jag kommer att möta honom en dag. I himlen. Och han är missionär någonstans förstås. För det var en man som visste att man måste gå ut och berätta. Men han träffades av Guds ande. Han förstod, hon kan inte, men Jesus har talat. Visst är det en häftig historia? Och jag är absolut oskyldig till det. Ja, ännu bättre. Men det är vad Jesus gör. Han har koll över sånt här. Och vad han behöver är ju människor som ställer sig där och säger, okej. Ni behöver en helig ande. Ja, vi behöver en helig ande. Mer heller. Vad vill du göra? Jo, jag vill skicka ut er och predika. Vi stod några veckor sedan, vi har en böneperiod i vår gemenskap där vi ber Gud tala till oss. Så ute på gatan och så kommer det fram en man, berättar att jag är ateist. Jag älskar att övertyga kristna om att de har fel. Jag blir lite mer ödmjuk som han själv uttryckte. Så de pratar med oss och så ja, det är så bra att ni är ute och berättar om er tro på det här sättet. Ja, hur tänker du då, frågar vi honom. Jo, är det sant det ni tror på? Så är det er skyldighet att ut och stå på gatan. Det är häpnadsväckande. Stenarna ropar. Men det här är den heliga ande gör med oss. Genom, i våra relationer, i våra familjer, i våra, på våra arbetsplatser, i möten med okända människor. Överallt finns det människor som inte vet vem Jesus är. Som inte känner honom. Olof. Ja, ja, varsågod. En nyare historier.
Utifrån det här som hände i Uppsala så var Noam och jag ute i natt och delade pannkakor. Innan vi la ihop så kom en man och en kvinna. De har varit i Folkets park och dansat. Jag är på väg hem. Och det är fascinerande. Den här kvinnan, hon, det finns ingen gud förstås. För henne. Det är för mycket lidande, orättvisor. Hon hade en moster. Eller har en moster som är Jehovas vittnen. Som har tvingat henne. Vill att hon ska läsa Bibeln. Du måste läsa Bibeln. Jag vill inte läsa Bibeln. Jag kan inte tro på det här. Bredvid henne står hennes man. Jag vet inte om det är hennes man. Men de ska hem i alla fall. Och Noam och den här kvinnan kommer mycket närmare varandra i samtalet. Jag vet egentligen inte vad som händer mellan Noam och henne. Men jag drar mig lite undan. Och den här killen, han är kissnödig. Han ska gå på toaletten. Skynda dig. Ska jag gå på toa eller ska vi gå hem? Hon ger sig inte riktigt. Det som händer på slutet. Vet du att min bästa väninna är döpt. Hon döptes nyligen. Lämnade sitt liv till Jesus. Börjar samtalet. Noam säger. Vill jag ska be för dig. Då känner jag det här. Att vad skönt att jag kan stå och be intill. Jag är lite utanför den här killen med. Men Noam och den här kvinnan har det här samtalet. Som jag kände. Tack Jesus. Vilken vändning. Från att bara gnällt och gnällt över att Gud inte finns. Till att hennes bästa väninna har lämnat sitt liv till Jesus. Och jag tror det här också en fortsättning för den här kvinnan. Vi har inte sett henne en gång till. Vi har inte hunnit.
Nej, det är inte så många timmar sedan. Okej. Det heliga ande verkar överallt. Mottalas gator och hem förstås. I sin häpnad står det visst ingen av de som kommer dit vad de ska tro. Vem kan sånt här? Vad betyder detta, frågar de. En del då, de söker undanflykter om allt möjligt. De är berusade. Har ni mött berusade människor så vet ni att det är någonting de inte kan så är det att prata andra språk. De har svårt med sitt eget. Eller hur? Så man söker undanflykter så är det häpnadsväckande tumma undanflykter. Berusade människor är ju, ja. Säg någonting när du har nyktrat till, det är väl ungefär vad man skulle kunna säga. Så man säger att de här kan språk för att de är berusade. Det förstår mycket billigare skolutbildning ska bli. Dricker berusade kan i engelska. Ja. Vilken dum undanflykt är det som är min poäng bara. Och jag menar inte att barn ska dricka sig berusade förstås. Nej. För det är fel teori och tanke. Okej. Vers 14. Då kommer Petrus fram och han tar den här invändningen på allvar. Det är intressant för det är ju bara dumt. Men han tar det på allvar. Så svarar han på det. Det är inte som ni tror att de är berusade. Dessutom är det ju bara morgon. Nej, säger han. Det här är vad som är sagt genom profeten Joel om hur församlingen är. Eller hur? Det här är födelsen av församlingen. Det här är vad den heliga ande gör av en grupp människor oavsett vilken bakgrund de har. Men han tar av kanske det som ingenting är i världen och så gör han någonting stort av det. Det är vad Petrus säger. Det här är vad som är sagt genom profeten Joel för 700 år sedan. Att det ska ske i de sista dagarna. Och här börjar den sista tiden. Så frågan är, börjar den sista tiden är fel ur Bibelns perspektiv. Den börjar på pingstdagen. Här börjar de sista dagarna. Jesu återkomst är nära. Hör ni? Det var Petrus svarar. Jesus är på väg tillbaka. Det står ju här. Det här ska ske de sista dagarna. Att jag ska utgjuta min ande. Här börjar de sista tiderna. Och det här är viktigt. Läs Nya Testamentets brev. När Paulus i den heliga ande talar till kyrkan säger han, Jesus kommer snart. Hur ser det ut i de sista dagarna? Glöm inte, säger Paulus, första brevet han skriver till någon församling, till Thessalonika, säger han, Jesus är snart på väg tillbaka. Han kommer. Ärkeängel ska stöta i basunen. Den heliga ande säger, Jesus är snart tillbaka. Det börjar redan där. Tecknet på anden i församlingen, det är att anden och bruden ropar, kom. Där Guds ande är, det finns det en medvetenhet om att Jesus är snart. Hinnan är snart genombruten. Förstår ni? Det är någonting i det som är tecknet på en levande församling. Det är förväntan på Jesu återkomst. Och cynikernas ord, vad händer med löftet om hans återkomst? Ska besvaras med det. Sen pingstdagen är Jesus på väg tillbaka. Vad är ditt problem? Bara vet en enda sak om det, det är att det är mycket närmare nu än då. Och var det nära då? Då förstår ni hur nära det är. Det är någonting med det här som jag ibland funderar över. När man går tillbaka i väckelsehistorierna i Sverige, väckelsehistorierna här, så märker man att det var levande på ett sätt. Tidstecknen visar Jesus är nära, snart är han här. Var är det ropet någonstans? Eller hur? Det är en brådska i Guds andes. I Guds ande. Okej. Jag ska utgjuta min ande över alla människor. Över alla människor. Här är det allmänna prästadömet. Alla får profetera, säger Petrus och Joel, va? Era söner och döttrar ska profetera. Unga män ska se syner. Era gamla män har drömmar. Och det är ju ingen tillfällighet. Alla får plats. Alla har visioner. Alla behövs. Alla behöver bära det de har fått av Guds ande rakt in i situationerna. Här ut på gatorna. Överallt på gator. Och i församlingens liv. Över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. De ska profetera. Sällsamma ting ska ske. Himlen, tecken på jorden, blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Guds ande föder ett väckelseskeende. Människor berörs, människor fylls av Guds ande och han förlöser gåvor som gör att församlingen blir en märklig plats att komma till. De som kommer till er, de kommer höra profetiska ord och de kommer att falla ner oss och intyga. Hos er bor Guds ande, säger Paulus. Jag stod och predikade en söndag i Stockholm Vinja när jag var pastor där. Och vi var då på en restaurang. Och när man är predikant så tänker man ju att man vill försöka fokusera på det som man har att säga. Så man har det tydligt kommunicerat. Men den här söndagen så störs jag av att plötsligt så ser jag en kvinna som kommer in genom dörren. Vi var på en restaurang på tredje våningen. Och längst ner så fanns det en gång in till den här restaurangen. Och där kommer en kvinna in och har en märklig hatt på sig. Minst så ser jag hatten och tycker den är märklig. Så att jag stannar upp i predikan och tittar, jaha. Och så får jag ett profetiskt ord. Du som kom in där, säger jag, förlåt, säger församlingen, att jag bryter av. Men jag har ett profetiskt ord till dig. Och hon tittar på mig, jaha, okej. Okay. Alla tittar ju på henne nu, så att det är liksom. Jag bara stannar upp. Så jag sa, jag säger tre saker. Det här, det här, det här. Betyder det någonting, säger jag till henne. Ja, hon nickar vänligt. Och jag uppfattar det, så tänkte jag, efter gudstjänsten kommer hon ju komma fram. Och säger någonting, men hon är försvunnen. Så hon nickar att det var viktigt för henne. Och så går hon in i gudstjänsten. Och efter gudstjänsten så är hon inte där. Det går två eller tre söndagar. Så kommer en ung man fram till mig och säger att du kanske funderar på vad det var som hände med den här kvinnan som du fick ett profetiskt ord till för några söndagar sedan. Ja, jag kan berätta lite mer, så det var så här, så att det där var min mamma. Och hon har aldrig varit i en gudstjänst. Alltså som den här då förstås. Kanske varit någonstans på någon annan typ av gudstjänst. Men så här var det, så att jag hade ringt henne precis innan gudstjänsten och sagt att jag behöver få min bil körd hit. Kan du tänka dig att köra? Ja, men så jag vill inte gå in i gudstjänsten. Nej, okej. Men det är ingen fara, sa han. Jag sitter nere vid dörren. Så det tar 10 sekunder. Så du bara kommer in med nyckeln och går ut igen, ingen kommer att se dig. Ja. Farligt. Eller hur? Okej, så jag hör ju vad som hände. Det är liksom var Guds tid. Det var 10 sekunder. Det var viktigt att se henne. Och nu ser jag ju lite dåligt, så att det var lite underligt att jag såg henne överhuvudtaget. Men Guds ande fick tag på mig i det här fallet. Nå. Alltså, det jag sa till henne. Ja, sa han. Det där var exakt rakt in i hennes situation. Hon har lämnat sitt liv till Jesus nu. Jag tror hon gick till citykyrkan, är medlem där nu. Hade döpts under de här 2 veckorna. Har blivit kristen. Det här är församlingen. Det finns en profetisk ande. Det finns någonting i henne som gör att hon fångar tiden. Och hon är lyhörd. Och om ni sen fortsätter att titta från vers 22 fram till slutet av kapitlet, så ser ni att Petrus predikar. Han berättar nu om Jesus, vem Jesus är. Han inte bara delar kraftgärningar, utan gör det tydligt att det här handlar om vem Jesus är. Den Jesus som ni lät döda. Han var sänd av Gud, för han är Guds messias. Han är Guds son. Och han är den som har all makt. Nu är det så att Jesus kom för att försona synderna som allt folk har mot Gud. Och när han dog, så har Gud öppnat dörren för varje människa att själv lära känna honom. Han är Davids son. Han är uppfyllelsen av alla profetier. Och Petrus har en bibelstudium där han går igenom vem sonen är på pingstdagen. För det finns ett budskap från kyrkan in i världen som världen behöver tro. Och det är bara kyrkan, de som tror på Jesus, som kan berätta det budskapet. Och det får inte tystna. Det är ingen tillfällighet att det här bibelstudiet sen kommer. Därför att den heliga ande vill att kyrkan för alltid ska veta att när den heliga ande är i rörelse, då kommer Jesus att förhärligas. Han ska förhärliga mig, läste vi förut. Han kommer att peka på Jesus. Han kommer att påminna. Han kommer att synliggöra. Och han kommer att synliggöra att Jesus är den enda vägen till Gud. Och så slutar Petrus säga, nu sitter han på faderns högra sida. Och då ropar människor. Eller hur? Efter att ha träffats av vers 37. Ja. Orden träffar dem i hjärtat. När han berättar historien om Jesus, då hör de plötsligt vad det är som händer. De hör Guds ande. De hör att det här är någonting som berör oss. Vad gör vi nu, bröder? Vad gör vi, Petrus? Vad gör vi när vi har mött dig och vi har hört vad Gud har gjort genom Jesus, och vi ser undret? Vi ser er predika evangelium till oss på språk som ni naturligtvis inte kan. Vi ser Gud verka. Vad gör vi nu? Uppfylld av heliga ande, svarar Petrus. Men det kunde ju varit vem som helst av de här 120. Notera det. Du behöver inte vara apostel för att veta det nu. Utan tro på Jesus. Omvänd er. Bekänn er synd. Ta emot Jesus som Herre. Nu. Då kommer ni också. Ja, ni ska låta döpa er förstås. Och sen så får ni förlåtelse. Och då får ni den heliga ande som gåva. Det är inte en förtjänstmedalj, den heliga ande, utan han är livet i det kristnas liv. Han är livet i församlingen. Han är absolut nödvändig och han är en gåva. Det är inte så att det kommer efter 20 år som kristen när man är trofast, utan man får det först för att överhuvudtaget kunna vara trofast. Ta emot Jesus, döp er, ni får den heliga ande, och så fortsätter den här utsändandet som har pågått nu i den heliga ande. 3000 människor, vers 41, kommer till tro. Församlingen utökas. Tänk er Vi kan ibland fundera över liksom när vad som händer, så tänker man, det är så många som kommer till tro. Men tänk en församling som är 120 som inte vet någonting hur det ska gå till. Och plötsligt är de 3120 på kvällen. Vaknar 120, 3120 på kvällen. Eller hur? Och så går det några dagar till, så är de 5000. Vad säger vi, Christer? Ja, okej. Okay. Ja, han gör det på något förundligt sätt. Och de bygger upp en struktur. De säger i vers 42, va? De deltog troget i apostlarnas undervisning. De undervisade Guds ord. De hade hjälpt varandra. De möttes, eller hur? Och tog hand om varandra. De bröt brödet hemma hos varandra. För kyrkan möttes i hemmen på den tiden. Och de bad tillsammans. Och så sker någonting förundligt. Och Lukas och Helige Ande berättar. De börjar dela med sig av det som är deras. De till och med säljer allt och lägger det tillsammans. Och då har ju en del människor under historien sagt att det där var ju tokerier från apostlarna, att de lät det där hända. Hur ska det gå till om alla liksom börjar sälja allt de äger och lägger ihop? Men jag ser det som en sån otrolig vacker handling när Guds ande förlöser en sån generositet att man inte längre tänker på det man har som sitt eget. Visst är det vackert? Det är fantastiskt. Tänk att Gud bryter ner sådana saker. Luther, han uttryckte det så här på 1500-talet, att den kristne går igenom två omvändelser. Den första är tron på Jesus, den andra är sin ekonomi. Det är inte samma sak, sa Luther. Det krävs mer för att komma åt plånboken. Ja, men där händer det direkt, för man ser att Jesus är ju herre över det här. Han är den bästa att regera över detta. Och i Apostlagärningarna 5 så säger Petrus väldigt tydligt: ingen tvingar någon i det man har. Det var en frivillighet, det var en Guds andes rörelse i det där. Men man lever ett liv i kommunitet som gör att man möts i hemmen i jublande, uppriktig glädje. Ni kan ju tänka i grannarna i Rom när en kristen familj flyttar in i området där på fjärde våningen, och så börjar träffas människor och man äter ihop i jublande, uppriktig glädje. De är tillbaka till pingstan lite grann. Hur kommer det sig att ni har sådana bra fester? Ni verkar ju riktigt trevligt när ni umgås med varandra. Man hjälpte varandra. Man bad för varandra. Så ni grannar säger: vad har ni för? Ja, men välkommen med. Är det farligt att gå på era möten? Vad händer det? Ja, den heliga ande det. Så det är rätt spännande. Men vi ber för varandra. Vi lyssnar på varandras historier. Vi gråter ihop när vi behöver. Vi bär varandra. Vi kyrkar tillsammans. Vi har omsorg. Vi ser varandra. Och vi ser till att nya människor på plats. Du är jättevälkommen. Ja, men jag. Vem är jag? Ja, du är välkommen. Så plötsligt lyfts människor. Lyfts till Jesus. Och de får sina liv förändrade. Och plötsligt är de ledare i församlingen. För det här växer ju genom att man delar de mindre gemenskaperna. Man har inte så stora platser. Man har inte så mycket pengar. Men Jesus låter kyrkan växa genom att anden finns där. Och då finns det rum. Det finns alltid rum där Guds ande är. Har ni tänkt på det? Många fler på plats. Och Apostlagärningarna är en berättelse om det här. Hur man går i tro. Men också hur det byggs sakta men säkert. Och ibland snabbt då. Men det byggs platser där människor tror. Och så är kyrkan med om den här expansionen. Man är i Jerusalem och så tillåter Gud förföljelse. Det är smärtsamt. Men i förföljelsen så skingras kyrkan. Och så plötsligt är den överallt. Från att ha varit fokuserad i Jerusalem så sprids den ut. Och så hamnar den då på märkliga platser. Den hamnar med den etiopiske hovmannen, bara funderar över det, som kommer till tro genom att han möter Filippus, som får en order gå ut i öknen och gå på den vägen, för där är du ensam. Och där kommer då den här mannen och börjar predika för honom, och han åker hem och han startar en kyrka i Etiopien som fortfarande finns där. Alltså, Gud låter det expandera. Anden gör det. Ja, jag skulle kunna prata hur länge som helst. Jag ska inte göra det. Jag ska stanna här. Men den helige ande bygger sin kyrka. Han håller henne nära Jesus. Men han gör det brinnande. Och när vi möts så har vi hela tiden saker att berätta. Vi berättar för någon, Lotta och jag förut, att vi har gjort det till vana som inte alls man behöver göra, utan men vad vi har känt var viktigt för oss att lyfta fram en dimension av vårat liv tillsammans i våran lilla mosaik då. Och det är det här: vad gör Jesus i våra liv, i våran gemenskap? Så varje gång vi träffas så ställer vi frågan och säger till alla som är där: ni som är med nu, vad gör Jesus i ditt liv den sista veckan? Kan du berätta det? Inte vad han gör i Rom eller i Seoul eller någon annanstans, utan vad gör han i ditt liv? Det får du berätta. Varje gång vi träffas så får vi höra historien om det, och vi skärps att se att Jesus vandrar i våran mitt, men också att han använder oss. Och han expanderade evangeliet och vidare hela tiden. Vi hör det, vi ser det. Och vi ber Gud, låt det förlösas till väckelse över hela vårt land. För det föds tro. Den helige ande gör det med oss. Allt eftersom vi får förstå och höra berättelserna. Att Jesus vandrar i vår liv. Det är det han pekar på. Och så pekar han på att han kommer snart tillbaka.